Ja, velkommen til Kryptografen podcast episode 54. Jeg sitter her sammen med Nino Wang Vojvodic. Han er tidligere grunnlegger av Hamilton People, som han solgte til TopTemp, og nå er han sikkerhetsekspert og blockchain-investor. Velkommen.
Mange takk.
Så du eier og driver noe som heter Ledger State, og det gjør du fra London. Kan du fortelle litt hva Ledger State er?
Vi er et teknologiselskap med sikkerhet i fokus og data i fokus. Vi använder teknologi som blockchain just för att säkra processer, operationer för länder men också för större sällskap. Vi är rådgivare och så har vi några egna produkter. Vi har några egna blockkedjor vi använder. Så bygger vi också applikationer på det som heter public blockchains då, så som Hedera och Ethereum. Det är allt från terms and conditions på blockchain så att banker kan lagra terms and conditions på ett oberoende ställe. Men det är också onboarding och KYC-dokumenter, digital ID. Och sådana applikationer som ägnar sig åt blockkedja.
Och men vad slags men på något sätt där det kan rådge så det blir kallt in med liksom kallade konsulenter och så finner man en väg framåt och så kan det också leverera på något sätt det produkter som man bestämmer sig för att gå för då. Är det slik att förstå liksom på något sätt gången i det?
Eller? Vi brukar bli inviterat för att för upplärning, alltså för att lära en CTO eller ett management, vad är blockkedja, varför ska vi använda, vilka möjligheter finns det? Eller så blir vi inviterade till att lösa ett problem, för exempel att vi måste ha en väldigt säker väg för att leverera dokument. Och då använder vi hårdvarukryptering, vi använder blockkedjateknologi för att hitta en lösning och då ofta föreslår vi då en lösning där vi egentligen kombinerar våra egna produkter eller externa produkter. Då. Och då går vi från att vara ett upplärningshus till att vara mer utvecklare och projektledare till vi levererar det.
Skönt. Men liksom kärnan i allt du gör och dig som person är IT-säkerhet. Det är liksom det som upptar dig. Och kan du snacka lite om säkerhetssystem och kryptering och liksom din approach till det på något sätt så liksom vad
det som är lite kul är att väldigt mycket kunde varit mycket säkrare idag. Och anledningen tror jag alltså grunden till att det inte är det är för att mycket av clouden är hos enten Amazon eller Microsoft. Och de har inget intresse av att allt ska vara supersäkert. De har intresse av att det ska gå köpt.
Och ja, inte sant? Så de gör kompromis där. Ja.
Exakt, de tar en kompromis där med att det ska vara enkelt att ladda upp dokument och så vidare. Men rent tekniskt sett kunde man se till att det är end-to-end encryption på allting. Det går lite långsammare. Det kostar lite mer och folk förstår inte helt totalvärdien av det. För att vara helt på den säkra sidan så måste man ha en fysisk end-to-end encryption. Och då pratar vi på samma nivå som Donald Trumps nuclear codes. Där du måste verkligen att visst du inte har de koderna så går det inte att öppna det. Och det får man till med hårdvarunycklar. Det får man till med att lagra nycklar på ett tredje städ. Men 99,9% av de flesta systemer, inkluderar bankers systemer, så lagrar de nycklar på en server. Om de bryter sig in på den servern så har de rätt och slett tillgång till allting. Och det är det vi prövar en ny approach där vi lagrar nycklarna fysiskt i folks lommeböcker. Det är inte avhängigt av någon app, det är inte avhängigt av någon maskinvara, utan det går på NFC-teknologin som är i alla telefoner och USB-porten som finns i både Mac och Windows. Så det är
avancerat bank-ID.
Väldigt avancerat bank-ID. Det är billigare att bygga den bank-ID. Det går köpare och det är mycket säkrare.
Spännande. Men vem är det som är kunderna deras? Du snackat lite om land och sällskaper, men kan du liksom gå lite mer, alltså du tänker säga vem det är, men vad är den typiska kunden?
Vi jobbar som i regel med mindre länder. Så som vi har någon samarbete nere på Balkan. Och så jobbar vi en del i mindre arabstater i öst. Där vi hjälper dem att uppgradera sin infrastruktur. Alltså börja prata om Face ID till att komma åt government portals och digitalt ID och sådana ting. Basically digitalisering, uppgradering till femte industriella revolutionen. för de player ofta ligger lite efter, men samtidigt så har de väldigt höga ambitioner och de är väldigt fram på, de vill utvecklas fort, de vill ha det senaste, det kulaste.
Det är en liten sån side note, men har det inte blivit skrivet mycket om att för exempel många land i Afrika kommer att hoppa över flera på något utvecklingsskritt och så gå rätt på det nyaste då. Alltså du går rätt från mobilbetalning till blockchain, alltså SMS-betalning till blockchain utan att gå inom gammaldags bank-ID. Ser du såna typ demand där ute att liksom
helt klart.
Alla land vill ha det allra nyaste då.
Ja. Det är så som när jag och du var små så hade vi ju en bank vi kunde gå till och vi fick till slut ett kort som vi kunde överföra pengar med eller ta ut pengar med och sen så fick vi något som heter internetbank, ikke sant? Sen gick det från det till mobilbank. Och dagens 40-sar vet ju nästan inte vad en internetbank är. De känner ju bara mobilbanken och det har du helt rätt i. Det är, det kommer, det hoppar över och så går det rätt på det. Där, man startar inte upp filialer av Nordea i Afrika utan man går rätt på en app.
Men om vi är inne på geografi, varför hade dere ett eget event i Davos? Kan du fortälla lite om det? Är det en Davos-gård?
Det är, jag har varit i Davos någon år nu och det är det bästa stället att träffa kunder på.
Ja.
Så vi har ett side-event på ett av de officiella hotellen på Seehof Hotel. Där vi inviterar våra kunder som ibland är statsoverhoder men också stora corporate. Och då sitter vi och pratar om problemställningar och vi prövar alltid att aligna sällskapets mål med FNs SDGs, Sustainable Development Goals, där vi ska se att vi pushar allt i rätt riktning år för år. Då. För datasäkerhet är faktiskt en av de viktigaste tingarna vi må tänka på framöver. Jag vill nästan påstå att det är lika viktigt som klimatspörsmålet. För att det kommer ha enorm impact när AI kommer in i bilden, när big data kommer in i bilden och det med att man försöker bryta lös både Amazon och Google i enda mindre pieces, det är någonting som det makes sense.
Ja, jag tänkte på det själv när jag mistet ett litet belopp och blev hackat på en väldigt osäker uppbevaringsmåte lång tid tillbaka och så tänkte jag att visst plötsligt allt blir digitalt och man blir plötsligt kan du riskera att stora delar av befolkningen mister pengarna sina över natten om du har ett enormt säkerhetsbrudd då, så det är ju liksom på något sätt det blir ju enormt mycket viktigare. I åren så kommer när allt blir mer digitalt, varför vi ska gå på en blockkedjelösning.
Jag kommer att säga någonting som skrämmer dig väldigt nu. Och vem som helst kan gå på Darknet, som är en sån undergrundsstäd, och betala en hacker cirka 25 pund, 25 euro, för att ta över någons liv. Då tar de över Gmail-konton din, Hotmail-konton din, bank-iden din, telefonen din. Det är väldigt, väldigt enkelt att komma sig in på en Android-telefon eller en iOS eller en Mac. Man är inte beskyttad bara för att man har ett antivirus. Det beskyttar inte mot hackare, antivirus beskyttar mot programmer som går som har löpt amok, som prövar hämta information. Men visst det är ett rätta angrepp så har du så är det brudd i de flesta säkerhetssystemen vi använder idag. Så visst man vill komma sig in någonstans så kommer man sig in någonstans. Och det är det som är så skrämmande. Folk lagrar hela deras liv på mobiltelefonen utan att kryptera det. Och folk lagrar så mycket information medan någon kan ta över det. För ett par hundralappar kostar det någon att ta över någon annans liv. Så det är väldigt scary. Och det är viktiga saker.
Jag kunde inte varit mer enig alltså. Ja, men det är grejt. Vi ska snacka lite om dessa public changes nu, men allra först, vad var din introduktion till blockkedjor? Alltså när är det liksom din både intresse och kunskap liksom på något uppstod?
Alltså sen jag fick min första datamaskin av pappa när jag var runt 7-8 år, så har jag ju varit en nörd. Och jag diggat det. Jag programmerade bookingsystemet för politiet när jag var 15 år. Som jag sålde ett bookingsystem till dem väldigt, väldigt ung ålder. Och så har jag bara fortsatt utveckla systemet. Och alla mina sällskaper jag byggt har jag byggt uppe på ett IT-system. Så det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att det är IT-systemen som driver sällskap och inte jag. Och efter att jag blev färdig med bemanningsbranschen så såg jag vilka trender som pågick. Och mina vänner, mina miljöer jag visst kände till i New York drog mig in i stormen där jag gick och investerade i någon projekt och var med som rådgivare och så vidare. Och då såg jag vilka applikationer som är rätt att ta in i blockchain-världen och vilka är basically bara man brukar blockchain ofta bara för den hype, inte sant? När det egentligen inte trängs. Och då såg jag värdien av det och hur man kan använda det. Och så mötte jag min businesspartner Damir och vi valde då att starta Ledger State som nu är väldigt blockkedjeorienterat, men egentligen ett vanligt utvecklarsällskap, ett säkerhetssällskap med specialismen på blockchain.
Ja, ja. Nej, men det är väldigt, väldigt bra. När jag läser på hemsidan så står det att det är partner eller är det investerat i det som heter Hedera Hashgraph? Vad är ditt förhållande?
Jag investerade tidigt i det.
Hedera. I equityn eller i tokens eller bägge delar?
I bägge delar. Ja. Hedera är ju en av de mest spännande projekten vill jag säga. För det första så är det public chain. Det betyder att det är öppet, vem som helst ska bygga på det. Mot att man betalar fees såklart. Och nu har vi fått in Google som partner. Vi har fått in IBM, Boeing, Indian Tata, Dela Piper, Deutsche Telekom, Swisscom. Vi har fått...
Som ska bygga på chainen, har de sig, eller på...
Problemet med väldigt många chains är governance. Så du har ingen som kontrollerar koden, inte sant? Då må du ha med dig 50% av alla miners som inte alltid har initiativ till att bygga en bättre kedja. Hedera är uppbyggt på ett annorlunda måte. Vi har 39 eller 40 medlemmar, varav de har en vote. Och det är de som bestämmer vad som sker med kedjan. Så det är fortfarande decentraliserat. Men jag har hellre min data lagrad av 40 av världens topp 500 sällskaper än att det är lagrat hos ett sällskap, Amazon eller Microsoft. Så de bestämmer kode-upgrades, de bestämmer pricing i nätverket, de bestämmer monetär policy och så vidare. Så man är beskyttad av dessa 40 och ingen av dem kan, visst en av dem blir slem så kan man vota han ut, alltså stämma han ut ur systemet. Stor fördel med Hedera jämfört med andra är att du har väldigt hög fart. Vi har målt farter upp till 1 miljon transaktioner i sekunden.
Vad var det Visa ligger på? Var det är mindre? Där?
Visa ligger på 4000 i sekunden.
Ja, exakt.
Så för att kunna använda det till betalningar och så vidare worldwide så må man upp i tusental. Men visst du ska hålla på med IoT eller spill eller någonting som behöver mer högfrekvent latency.
Mm.
Så må man upp i många hundratusen och transaktioner i sekunderna. Och det tacklar Hedera. Och det är det som gör det väldigt spännande. Det är lynchapt och väldigt, väldigt effektivt.
Finalt är allt uppsett att det är settlement. Ja.
Mm.
Okej, okay, ja, men det är spännande. Det har vi också, vi bara gick chatt in på CoinMarketCap för att checka. Den har ju gått ganska bra sist, men den har ju inte varit noterat mer än ett halvt års tid. Så det är spännande. Hedera Hashgraph, gå in och checka det ut. Men vad är ditt förhållande till Bitcoin och de andra, de stora på måte kedjorna då? Äger du någon Bitcoin förresten?
Ja, jag är någon Bitcoin och jag lärde mig tidigt att Bitcoin kommer dominera, varken man vill eller inte, även om det är en av de dåligare teknologierna med 7 transaktioner i sekunden, så kommer det att dominera i lång tid framöver. Och det skyldes rätt och slätt att de var först. Jag köpte Bitcoin tidigt första gången när det var på 500-600. Och det var en fin resa upp och så var det en fin resa ner och så. Så men in the long term tänker jag att Bitcoin är här för att bli, och de kommer ha en dominans på över 50% tror jag, för i en överskådlig framtid. Ethereum är väldigt bra koncept. Problemet är att de har brukt 5 år på att uppgradera sig nu till nästa version. Och uppgraderingen går på just det med fart. De har begränsning på 30 transaktioner i sekunden. Nu ska de pröva lösa det med sharding och lite andra tekniker. Som blir spännande att se om det helt fungerar. Men vi har samarbetat gott med Consensus som är stora drivaren i Ethereum. Vi känner de gutta gott och de är med på våra föredrag, vi är med på deras och så vidare. Och det är väldigt god teknologi, väldigt många sällskaper som har valt att bruka Ethereum som grund. Och jag tror på det, men de har någon problem de måste lösa först, och det är just det med farten.
Men det är ju inte stickor, det är liksom scale då, att liksom Bitcoin kom först till bordet och blev stora, så och Ethereum är liksom de fick de första sällskapen och nu får de liksom hela DeFi marknaden och sånt också, så det är ju, men det gäller ju all business det egentligen. Det är ju första som får en dominerande marknadsmakt klarar och
det stämmer. Man ska inte sitta inne och pussa på det för länge. Nej. Det är viktigt att komma ut och kasta sig ut.
Ja, men det är så spännande. Det har vi varit igenom lite av vart här. Är det något ställe folk kan följa? Är du på några sociala medier eller något ställe folk kan följa dig, eller var kan man få veta mer om projekten dina?
Det är väl min LinkedIn som jag använder aktivt. Och
kan lägga ut link till den i show notes, ja, och så kan lite link till Ledger State och Hedera och sånt också, så kan folk klicka sig in där och se.
Det är hyggligt.
Tusen tack för att du kom.
Tack så mycket för att du bjöd mig in.